Nu har alla NATO-länder sagt ja till Sverige. Hur kommer vi egentligen att minnas den här processen? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik, med mig Filippa Rogvall. Idag med Expressens politikreporter Annette Holmqvist.
Hej, hej.
Hej, och vår politiska kommentator Viktor Bartkron.
Hallå, hallå.
Hörrni, igår så röstade Ungerns parlament till slut ja till Sveriges NATO-ansökan.
Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg.
Hur stort är det här?
Jo, men det är klart att det är stort. Det är ju den största politiska nyheten i Sverige på åtminstone 30 år då, sedan EU-medlemskapet. Sen, som Ulf Kristersson är inne på, det är ju inte en tvärvändning vi ser, utan egentligen kan man väl beskriva det som den logiska slutpunkten på en resa som har pågått ännu längre än så, där Sverige går ifrån kalla krigets neutralitet till en mer och mer allierad position och nu även militärt allierad fullt ut. Men stort är det ju lika fullt. Karl den 14 Johan, den första Bernadotten, han introducerade alliansfriheten och sen höll vi den i drygt 200 år, men inte längre.
Nej, men man kan ju också säga att för regeringen är ju det här såklart jättestort. Det har ju varit den här regeringens allt överskuggande mål. Och att nu någon slags långdagsfärd mot NATO faktiskt är över måste ju göra att Kristersson kan dra en ganska djup suck av lättnad.
Inte riktigt över. Ska vi...
Nästan
den här
över.
Processen har ju lärt oss att ingenting är klart förrän det är klart, så att säga. Men det verkar klart.
Ja. Mm. Johan Persson sa att han skulle fira med en Budapestbakelse, men Ulf Kristersson sa ju då att han väntar med firandet tills allt verkligen är i mål.
Där ser du skillnaden på ett litet och ett stort regeringsparti för övrigt, ja.
Efter de här formaliteterna då så kan den svenska flaggan äntligen hissas utanför NATOs högkvarter i Bryssel. Vad betyder det för Ulf Kristersson?
Ja, det är klart det är en fjäder i hatten för statsministern att det här målet nu börjar vara nära att nås. Och internt i Moderaterna så har ju det här gett någon slags känsla av att nu börjar det på allvar att vända för regeringen. Att man ser lite ljusare på framtiden efter en väldigt tuff start.
Ja, alltså det är klart att det är möjligt att det finns en bildsättning som kan vara positiv för Ulf Kristersson som politiker eller för regeringen som regering. Men den stora frågan ska man ändå påminnas om igen, det är ju vad det här betyder för Sverige. Det påverkar ju inte bara svenska försvaret utan alla understödande funktioner. Det påverkar... Ja, det är en genomgripande förändring när Sverige nu blir ett militärt allierat land, och får man väl säga politiskt är det ju en vinst för framförallt de borgerliga partierna som har varit för det här betydligt längre än vissa andra och säkert då på ett personligt politiskt plan velat det här och som går in i det här med, ja, ingen känner väl riktigt glädje kanske med tanke på omständigheterna, men om man jämför med den nödtvång och ångesten som präglar en Peter Hultqvist och Morgan Johansson i detta, så är det klart att Johan Persson har ju drömt om det här sedan han engagerade sig i politik, och på det viset så är det ju en personlig politisk vinst för de här politikerna som sitter i regeringen idag.
Ja, men som du är inne på så har ju Sveriges väg till NATO dragit ut på tiden och kantats av motgångar. Men om man ser till Sveriges historia då som neutrala, alliansfria och 200 år av fred, så skulle ju säkert många beskriva det som en ganska kort process. Och det som då förändrade allt var Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för 2 år sedan, den 24 februari 2022. Och plötsligt så svängde opinionen för NATO ganska snabbt. Och så även för riksdagens 2 största partier, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, som bytte fot i NATO-frågan. För under hösten 2021 och även våren 2022 så lät det så här från Socialdemokraterna.
De andra vet mycket väl var vi står. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig, så länge jag är försvarsminister, att medverka i en sån process.
Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till att destabilisera läget ytterligare.
Vad var det som hände i Socialdemokraterna egentligen?
Ja, men man måste ju säga att när man pratar runt med folk om det här, både när det var aktuellt och nu senare, så säger ju alla att det här var en omsvängning som var extremt snabb i det här partiet, som inte brukar vara särskilt snabbrörligt, utan snarare beskrivas som en finlandsfärja som är väldigt trög att vända. Men huvudsakligen så lyfter de fram tre förklaringar till att det gick så fort. Det första var att det fanns någon slags chock över brutaliteten i Rysslands attack på Ukraina. Den säkerhetsanalys som gjordes, den leddes av Ann Linde och Peter Hultqvist, och alla partier ingick.
Dåvarande utrikesminister och försvarsminister.
Precis, och den kom så tydligt fram till att NATO var svaret. Det var NATO som skulle stärka Sveriges säkerhet. Men allra viktigast av allt, det var att alla signaler som de fick i kontakter med Finland var att Finland kommer att gå med, alldeles oavsett hur Sverige gör. Och det skulle lämna Sverige ensamt och inklämt mellan NATO och Ryssland.
Så Finland avgjorde?
Egentligen så var det Finland som avgjorde, säger alla, sa alla både då och idag.
Egentligen så är det ju precis det som hände som ju har varit den andra sidans argument för att gå med i NATO hela tiden. Alltså så länge det är fred och det inte finns ett hot, nej, då är det klart att då är kanske inte behovet av att vara i en försvarsallians så stort. Men om det blir onda tider, det är då det är bra att ha. Och nu, alltså den gamla principen löd ju alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Och här blev det ju då alliansfrihet i fred syftande till panikartad omvändelse i händelse av krig då. Och det var ju inte riktigt tanken, så det är klart att det är en otrolig pinsamhet egentligen.
Jag minns också att många beskrev det här med någon slags uppgivenhet, att de kände liksom att det fanns inga alternativ. Det här är ju ett parti där fredstanken och den egna neutraliteten har varit väldigt stark. Och att man upplevde att man hade kommit till ett sånt läge där det inte fanns några alternativ. Man var mer eller mindre tvungen. Och många pratar om, idag minns de väldigt mycket diskussioner som handlar om Gotland till exempel. Det har funnits länge en bild av att den som tar Gotland tar Östersjön. Och då började man prata om, ja men under kalla kriget då skulle Gotland kunna mobilisera 25-30 000 soldater. Några år före det här NATO-beslutet så skulle man fått ihop 150 stycken. Mm. Så man insåg ju ganska snabbt att det är helt omöjligt att klara det här själv. Och då var man väl typ under galgen lite, som du säger, tvungen att göra det här.
Det fanns ju, även Finland vände ju då motsvarande snabbt, även om de gjorde det med ett par månader bättre framförhållning kanske, men där gjorde man det ju, där fanns det ju en uttalad brett politiskt antagen uppfattning att nej, vi står utanför NATO så länge det är det som till synes tjänar oss bäst. Och sen när den vänskapliga relationen då inte bedömdes räcka till längre, nej men då gick man på det andra spåret som man redan hade förberett, och man hade inte hållit på med den här typen av utfästelser i upptakten till det. Så där, det var ju, även om agerandet blev lika, så var det ju ingången i det skilde sig åt. Och det var ju mycket mindre konfliktfyllt i Finland också.
Jag hörde bara häromdagen faktiskt en som sa att ja, i Finland så får de ju ta sådana här beslut och de får tänka över i lugn och ro. Men här i Sverige får vi svara på medias frågor hela tiden.
Jag vet inte om det är snälla journalister i Finland. Mm. Men var det någon inom Socialdemokraterna som höll emot in i det sista då?
Generellt så var ju enigheten stor i den här frågan, måste man säga. Om man ser till det här breda partiet där det brukar finnas mycket splittringar. Men den som blev känd som en motståndare var faktiskt Morgan Johanssons bror, Tony Johansson, som han skriver krönikor, han är författare, han jobbade då i alla fall, jag tror att han fortfarande gör det, på Region Skåne.
Är han en spelare internt?
Inte jättestark spelare, men han har en röst i Skåne. Och det motstånd som framförallt lyftes fanns ju i Skåne, men det vände ju även där. Men han är den som man idag pratar om mycket, att han var den som var tydlig motståndare. Men också lyftes det ju en del från Tro och Solidaritet förstås. De som
sidoförbundet där.
Precis, Socialdemokraternas sidoförbund.
Man skulle väl kunna slänga in en tidigare partiledare i den mixen, i alla fall under den här processens gång. Det var väl så sent som i början av april som Stefan Löfven var på Åland och uttalade sig om att med innebörden att han trodde minsann att det var bra med en buffert mellan Ryssland och NATO. Och det då i ett läge när Finland var med 1,5 fot genom dörren och det egna partiet var 1,5 fot in i sin omsvängning. Så det var ju ganska speciella tider, måste man säga.
Lite taktlöst att lägga sig i där.
Ja, han sa väl vad han tyckte, men det var kanske inte det smidigaste inhoppet. Sen gjorde han inte så många fler. Men det var väl inte alla som hängde med riktigt när det svängde så fort.
Uppenbarligen när Finlandsfärjan skulle styras om.
Nej, precis. Vissa blev kvar i vattnet.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ett annat parti som också bytte fot var ju Sverigedemokraterna. Hur såg processen ut där? Jag minns att Jimmy Åkesson sa någon gång att det skulle krävas en folkomröstning för att gå med i NATO.
Det har ju funnits ett väldigt starkt NATO-motstånd hos Sverigedemokraterna. Men det underlättades ju den här totala omsvängningen av att ett antal personer, profilerade NATO-motståndare, hade lämnat partiet redan. Och också att en person som till exempel Sven-Olof Sällström, som sen blev vice ordförande i försvarsutskottet, själv var yrkesofficer tidigare och väldigt för NATO i ett tidigt skede och började agera, propagera för det internt.
Just det.
En annan förklaring som väl underlättade just den sverigedemokratiska, eller ska vi säga Jimmy Åkessons omsvängning då, var ju att från att ha varit ett perifert nationalistparti med en liten kader väljare som var kritiska till det mesta, så har man ju, Sverigedemokraterna har ju vuxit med primärt borgerliga väljare. Många har kommit från Moderaterna och de gillar NATO. Så redan innan så var ju SD i otakt med sin egen väljarkår, där fler ville ju gå med i NATO än som inte ville gå med i NATO. Så den här omsvängningen, den var ju lite successiv. Man hade ju redan gläntat på dörrar och många tolkar det som ett sätt att närma sig Moderaterna för att underlätta regeringssamverkan. Och visst, den aspekten kanske också fanns, men den huvudsakliga anledningen var att väljarna tryckte SD åt det här hållet eftersom de växte med den typen av väljare. Så på det viset så blev det ju betydligt mindre komplicerat för SD att göra omsvängningen än vad det kunde ha varit för Socialdemokraterna, vars väljarkår från början var väldigt emot det här, ska vi komma ihåg. Sen ändrade sig de också, men det var, förutsättningarna var ju mer på plats för SD.
Men som du nämnde, Annette, så var det ett antal personer som försvann ur SDs toppskikt. Så sent som i mars då 2022 så sparkade de sin dåvarande försvarspolitiska talesperson Roger Richtoff. Och han hade då delat en rysk propagandavideo med antisemitiska inslag. Har partiet gjort upp nu med de här rysskopplingarna som vänstersidan har varnat för?
Jag skulle säga att det beror nog på var man tittar i partiet. I partiledningen och runt Jimmy Åkesson, den styrande kretsen, där har man nog gjort upp med det huvudsakligen i alla fall. Men väljarkåren och på lägre nivå deras företrädare, där finns det till viss del kvar fortfarande. Och Sven-Olof Sällström, som vi nämnde nyss, jag pratade med honom häromdagen, och han menar ju på att han, för att han har varit tydlig NATO-förespråkare, så får han mycket ilskna kommentarer från folk som han beskrev till höger om Sverigedemokraterna, som tycker att han är en svikare, att man borde vara pro-Putin om man är nationalist. Men han menar att då har man inte förstått någonting, för Putin är imperialist och vill utvidga sin union, eller vad man ska säga.
Det finns ju en mottaglighet i hela Europas högerpopulistiska eller högerradikala rörelse för den propaganda som Ryssland bedriver. Och det är ju ett väldigt medvetet mål från den ryska sidan också, att i vissa länder är man ju till och med finansierar de här partierna. Och man driver ju mycket medvetet på att framställa sig själv som konservatismens banerförare mot det dekadenta, mångkulturella västerlandet. Och det finns en mottaglighet för det, för det ligger rätt nära en berättelse som även Sverigedemokraterna delar. Men det är ju absolut så att SD har gått i en annan riktning nu och blivit sökt sig tydligare till en västlig gemenskap. Det underlättas ju, som Anette var inne på, av avhoppen, och de har ju alltså skett då primärt till ett nytt parti som heter Alternativ för Sverige, som är tämligen öppet proryskt i de här frågorna, och där samlas ju de som står för den gamla politiken här. Så det har ju nog varit, Sverigedemokraterna är nog inte helt ledsna över den partibildningen, för det har underlättat deras egen resa.
Sverige och Finland lämnade ju till slut in en gemensam ansökan på NATO-toppmötet i maj 2022. Och då skrev man också ett avtal med Turkiet där vi öppnade för vapenexport och lovade att utvisa PKK-terrorister bland annat. Och i början så talades det om en rekordsnabb NATO-process, men som ni har varit inne på så var det Turkiet som började krångla. Och Ulf Kristersson, som nytillträdd statsminister, fick kasta sig på flyget till Ankara för att träffa Erdogan och lämna blommor i Atatürks mausoleum. Men han kom hem tomhänt och Finland började öppna för att gå med utan oss. Vad var det som hände här egentligen?
Ja, men man kan väl säga att 2023 var ju allt annat än ett bra år för Sverige. Det var många motgångar i det här. Sveriges anseende blev rubbat utomlands, inte minst i den muslimska delen av världen. Det var den här Erdogan-dockan som hängdes upp i Stockholm. En massa koranbränningar, en LVU-kampanj som spred rykten om att myndigheter i Sverige omhändertar muslimska barn och så vidare. Så att många saker som staplades på varann och försvårade processen.
Det var ju en kampanj mot Sverige, helt klart. Vad handlade den om egentligen? Det vi vet nu med facit i hand är att vad var det till slut som avgjorde att Turkiet sa ja till Sverige? Var det att vi gjorde någon eftergift här? Var det att vi slutade hänga upp dockor? Eller att ingen någonsin igen fick bränna Koranen? Nej, det var det inte. Utan det sammanföll med några timmar med att den amerikanska kongressen godkände Turkiets köp av amerikanska stridsplan. Precis som många förstår sig på det hade påpekat redan från början. Och det väcker ju såklart frågan hur mycket av det här var på riktigt och hur mycket var ett slags dimridå för att förhala det svenska medlemskapet med att skaffa sig argument för det, och medan man då fortsatte trycka på för det man egentligen ville ha. Jag tror att det var väldigt mycket buller och rök, och det drogs många slutsatser i svensk inrikespolitisk debatt av det här som kanske inte kommer åldras jätteväl.
Under den här perioden så fick utrikesminister Tobias Billström svara på mycket frågor och ge tidsangivelser för den här NATO-processen. Och han hade hela tiden en ganska optimistisk syn på när det skulle bli av. I mars 2023 så sa han så här då till SVT Agenda.
Kommer Sverige bli godkänt vid det stora toppmötet som NATO har i juli i sommar?
Ja, det är jag helt övertygad om.
Men några veckor senare så ändrade han formuleringen från övertygad till stora förhoppningar, och det här toppmötet i Vilnius kom och gick. Ett nytt avtal slöts med Turkiet, och DN rapporterade att Billström trodde på ett NATO-medlemskap inom några veckor.
Det turkiska parlamentet kan kallas in för sittningar med kort varsel även under den här sommarledigheten som då ännu inte är påbörjad. Så jag tycker, med den här informationen, att vi har anledning att ta det ganska lugnt och se vad det är som händer under de kommande dagarna.
Men under sommaren då så eskalerade de omtalade koranbränningarna och resulterade i att regeringen tillsatte en översyn av ordningslagen som SD var väldigt kritiska till. Men Billström fortsatte att vara positiv.
Det senaste beskedet från den turkiska regeringen och från presidenten i samband med Vilnius var att detta kommer att ske när det turkiska parlamentet öppnar i oktober. Vi förhåller oss till detta, och ett handslag är ett handslag.
Vad säger ni om Tobias Billströms många besked?
Ja, men ska man se över hela den här processen, över de här nästan två åren, så är det ju väl dels uppenbart att svenska regeringar underskattade hur krångligt det skulle bli. Men också att man kanske överskattade hur mycket man själv hade makt att förändra eller lösa krångligheten. Och Tobias Billström själv är kanske det bästa exemplet. Han kämpade och kämpade med sin diplomati och slog knut på sig själv. Men i slutändan så låg ju makten i den amerikanska kongressen att ta det här i mål. Och han kunde ju inte vara annat än någon slags optimistisk meteorolog egentligen, i och med att han inte själv kunde styra över F-16-affären. Men han kämpade på, och det var väl svårt att göra något annat kanske.
Och Billströms kritiker, de säger ju lite elakt att det här visar att han inte hade någon större erfarenhet av utrikespolitik, att han trodde på varje besked.
Ja, även till hans försvar ska man väl säga att även den tidigare regeringen hade väl goda förhoppningar om att de hade löst ut saken i Madrid då, sommaren 2022. Så det var nog en gemensamt upplevd krock mellan en svensk förhandlingskultur och en förhandlingskultur, om vi ska kalla det, som fungerar något annorlunda.
Efter alla de här turerna då så röstade Turkiet äntligen ja till Sverige i slutet av januari och fick sina efterlängtade stridsplan. Men då återstod ju Ungern, och de har tidigare lovat att inte vara sist att ratificera Sveriges ansökan, men blev ändå sist ut. Och i fredags då så åkte Ulf Kristersson till Budapest.
Ja, men jag skulle säga att det här mötet blev nog faktiskt ganska avgörande, även om det var en massa andra saker som hade stor betydelse såklart. Men just det här att Sverige under så lång tid har varit kritiska mot Ungern och politikerna har lyft fram bristande demokrati och inskränkningar av mänskliga rättigheter, och att Kristersson då ändå kom dit tidigare än vad som faktiskt först sades från Sverige och fick möta Orbán öga mot öga. Det var framförallt viktigt säkert för Orbán, men att få framföra det här, att på något sätt kunna prata ut om det som har varit, var nog
viktigt.
Tror du
att det var det som de pratade om?
Jag tror att i alla fall symboliskt, alltså bildsättningen blev att Orbán fick dit Kristersson och Kristersson fick lyssna på kritiken från Ungern. Det tror jag var viktigt.
Sett i ljuset av hela den här processen så får man ju ändå säga att det här sista steget blev ganska billigt för svensk vidkommande. Att, en endags trip till Budapest, ett fototillfälle, och så köpte han dessutom några JAS-plan. Det var ändå på G, men det var ändå det som var överenskommelsen. När Ungern började konstra så pratade man om att man skulle förhandla om det svenska NATO-medlemskapet, och det är ju inte det som skedde, utan det blev ett tillfälle för Orbán att visa att han minsann hade makt. Han fick ett fint fototillfälle. Han fick gå ut med bilden att Sverige inte längre tycker illa om oss. Och så fick han trumma på om att han hade köpt nya flygplan och så. Men jag tror inte svenska regeringen tyckte nog inte att någon av de grejerna var jättejobbiga i ljuset av allt det andra.
Nej, ett lågt pris att betala i sammanhanget.
Säger ju som många har påpekat varje svensk regerings egentliga huvuduppgift. Så det var ju ganska enkelt. Sen kan man väl bara skjuta in där att det är väl möjligt att den här resan var väl kanske något enklare att genomföra för en svensk borgerlig regering som stöder sig på Sverigedemokraterna, som gillar Ungern, än vad den hade varit för en Magdalena Andersson-regering stöd på Vänsterpartiet Miljöpartiet. Jag tror hon hade åkt hon också om det var ett NATO-medlemskap som låg i vågskålen, men det hade blivit jobbigare, för tonläget mot Ungern har trots allt varit högre från den vänstra sidan i svensk politik. Även om Moderaterna och Kristdemokraterna har bidragit till att sparka ut Viktor Orbán ur en partigrupp i EU-parlamentet som han säkert är ganska sur för också. Så det var väl något lättare för den regering vi har nu att göra den resan kanske.
Apropå vänstersidan då, idag finns det ju fortfarande två partier i riksdagen som är mot NATO, och det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Hur har de hanterat den här processen?
Ja, men väldigt olika är väl svaret på det. Alltså, Miljöpartiet var ju väldigt, väldigt tidigt ute med att avdramatisera sitt eget motstånd, får man säga. Det var redan i samband med att den här säkerhetspolitiska analysen presenterades, och innan Sverige ens hade postat ansökan så klargjorde Miljöpartiet att ja, vi är visserligen mot, men vi kommer inte driva den frågan. Om det är den tydliga riksdagsmajoritetens vilja så anpassar vi oss till det och anser att vi ska verka inom NATO för ditten och datten. Ett väldigt, väldigt pragmatiskt förhållningssätt, eftersom man väl med rätta gjorde bedömningen att ska man medverka i svenska regeringar i framtiden så kommer det inte vara gynnsamt att vara en högröstad NATO-motståndare. Den slutsatsen drog ju då som väntat inte Vänsterpartiet på samma sätt, och särskilt inte delar av Vänsterpartiet som har sysslat med ganska mycket aktivism under den här perioden. Det började där i Almedalen 2022 när tre riksdagsledamöter var ute och viftade med bland annat PKKs flagga då. Djupt kontroversiellt, särskilt just då, eftersom Turkiet, det pågick överläggningar med Turkiet och de tycker inte om PKK. Så man har gjort en del manifestationer och markeringar som har lätt kunnat uppfattas som att man aktivt vill störa processen. Och det där kommer ju inte att ligga i Vänsterpartiet, till Vänsterpartiets fördel den dagen Magdalena Andersson ska bilda regering igen, tror jag.
Nej, hon sa ju faktiskt när det här hände med PKK-flaggorna, så sa ju hon, det här var ju före valet 2022, och då sa Magdalena Andersson att det är inte så man bygger regeringsduglighet. Det var väldigt tydligt att hon ogillade det starkt.
Ja, men och det är väl också så en fråga om, alltså, kan Vänsterpartiet själva, vill Vänsterpartiet själva sitta i en regering som är med i NATO, alltså det är inte regeringen. Nej, det är som är med i NATO, säkert. Men det är regeringen som leder landet som är med i NATO, med en genomgripande samhällsförändring. Det blir väl ytterligare ett argument för att en framtida vänsterregering snarare ska bygga på någon form av tidavtal med Vänsterpartiet snarare än att de ska sitta i den då. Även om vänsterpartister kommer höra av sig efter det här poddavsnittet och tycker att så är det inte alls.
Absolut, de säger ju idag officiellt så är den linje nummer ett för Vänsterpartiet är att sitta i en regering efter 2026, och nummer två är att ha egna tjänstemän i regeringskansliet.
Ja, de har redan alternativ till att sitta i regeringen. Alltså.
Ja. Ja, när man pratar bakgrund med folk så har de det.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra. Det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Nu talar ju allt för att vi är med i NATO, kanske redan i slutet av den här veckan. Vad får det för betydelse?
Både stor och liten skulle man väl kunna säga. Alltså, på ett sätt är ju det här som vi var inne på från början slutet på en lång resa där vi successivt har kommit allt närmare NATO. Vi har haft säkerhetspolitiska deklarationer om att vi inte kommer att vara passiva i händelse av angrepp på någon annan. Och det finns väl en allmän uppfattning som har funnits ganska länge att skulle våra grannländer runt Östersjön hamna i krig, så skulle Sverige på ett eller annat sätt bli indragna. Nu formaliseras det. Samtidigt så är det naturligtvis en jätteförändring. Det är 31 andra länder som är med i NATO som också kan hamna i trubbel, även om det inte är så troligt här och nu. Vi var alliansfria, vi kommer inte vara det. Vi ska samordna vårt försvar med 31 andra länder och anpassa hela vår stödstruktur till försvaret. Det finns väldigt mycket som kommer att påverkas väldigt genomgripande av det här i Sverige och ute i den svenska liksom, statsapparaten.
Och en stor del av statsbudgeten går till försvaret.
Ja, men det hade det nog gjort ändå, kan man nog säga. Nu blir det väl ett mer formellt krav, men det var ju också ett av argumenten, om jag minns rätt, som socialdemokrater använde för omsvängningen, att om vi inte går med i NATO så är det inte 2% vi behöver lägga på försvaret utan 5 eller 6.
Jag tyckte det var intressant, jag ringde runt igår med anledning av NATO då, att inte ens politikerna kunde svara på vad den tydligaste förändringen kommer att bli för vanligt folk just nu. Det man lyfte fram, det var ju såklart att det, kanske att vi kommer se fler militärer på våra gator igen, huvudsakligen på Gotland och i norra Sverige, att
flaggor,
precis, NATO-flaggor. Andra säger också att kanske i någon slags förlängning kommer vi också få se en förstärkt upprustad järnväg och sjukvård, framförallt vad det är i norra Sverige då, eftersom NATO måste kunna transportera sina styrkor och skadade ska kunna få tas om hand eller kunna tas om hand om det ska hända.
Det låter ju som en positiv sidoeffekt.
Ja, men vi får se vad det blir av det här, men det är vad som lyfts, vad som kan bli någonting som man ser som en förändring i Sverige.
Och så fler värnpliktiga.
Precis. Samtidigt kanske många fler unga skräms av att det blir på riktigt på ett annat sätt nu i NATO. Sverige kommer ju inte bara få hjälp av NATO, utan Sverige ska ju också bidra i NATO. Och det kan ju innebära att svenska värnpliktiga måste till en konflikt här någon annanstans.
Vi kommer säkert få anledning att återkomma till NATO. Men om vi ska summera det här avsnittet och den här brokiga processen som varit, hur tror ni att vi kommer minnas Sveriges väg in i NATO?
Ja, men med risk för att underminera vårt avsnitt så tror jag knappast att historien kommer att minnas särskilt mycket av de senaste 20 månaderna. Utan det som kommer att kommas ihåg, det är det som betyder någonting. Det vill säga att i ljuset av Rysslands anfall på Ukraina så valde Sverige och Finland att gemensamt och i samförstånd söka medlemskap i NATO, vilket man fick. Och det är väl det som kommer att stå i historieböckerna om den här tiden.
Och Ulf Kristersson var statsminister.
Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Sanna Marin sitter hela vägen in, jag tror det. Ja, men Sauli Niinistö kommer säkert få vara med på ett hörn där också. Men ja, det kommer säkert att noteras. Sen får vi väl se hur historien utvärderar detta faktum. Det kanske vi ska vänta några decennier med att skriva den definitiva historien om vad som händer de här åren. Men ja, vi får återkomma. Jag tror jag räknar fram att politikrummets avsnitt 900, det är våren 2044 om vi fortsätter i samma takt som nu. Så då kan vi göra kanske den definitiva utvärderingen. Men det var mycket buller som inte kommer att komma ihåg särskilt mycket. Och alla eventuella hållhakar på Sverige från Turkiet, Ungern och andra länder, ska vi komma ihåg, de försvinner ju med det svenska inträdet. Du kan hindra någon från att komma in, men du kan inte kasta ut dem.
Jag håller med om att minnet brukar vara kort i sådana här frågor. Om allt börjar att gå som det är tänkt så glömmer människor fort. Men, ett litet men i alla fall, det beror ju lite grann på om och hur i så fall Ryssland reagerar på Sveriges och Finlands NATO-medlemskap. Om det kommer att bli någon form av ökade attacker som folk märker av eller så, då kanske det kommer finnas i minnet också.
Med det ryska hotet hängande över oss så får det bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa tisdag. Tack Viktor.
Tack så mycket.
Tack Anette.
Tackar.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.